Allmogen mig till ladulås kalla, jag fridade rika och fattiga alla och bad dem sätta knapp för lada och frukta sedan ingens skada.
Anita Hagberg i Göteborg har funderat över Magnus Ladulås och skrivit en fråga till Dick Harrison svarar. Hur såg man till att kontrollera att alla de här lagarna som Magnus Ladulås införde under medeltiden om tingsfrid, kyrkofrid och kvinnofrid, att de efterföljdes, undrar Anita. Och så passar hon på att fråga, hur var det med namnet Ladulås egentligen? Anitas gymnasielärare påstod att Magnus snarare skulle ha hetat Magnus Vladislav egentligen. Så vad är egentligen rätt? Och Dick Harrison, historieprofessor vid Lunds universitet, svarar.
Ja, man läser upp lagarna på tinget först och främst. De här nya lagarna som kommer, fridslagar, först under Birger Jarl och sen under Magnus Ladulås, de kungörs offentligt och det är det stora kollektiva sammankomsten där man berättar att kung Magnus gav oss denna lag och så vidare. Och så ser man till det, framförallt Magnus Ladulås själv på hans tid, att statuera exempel. Är det så att någon rövar bort en kvinna från ett kloster, Folke Algotsson gör det, ja då ser man till att döma honom fredlös, låta hela släkten, som är säkert är helt oskyldig i sammanhanget, bli rejält bestraffade. Bannlysta, halshuggna, drivna landsflykt och så vidare. Och detta sänder ju signaler ut till övrigt folk. Inte ens de rika och mäktiga kommer undan. Vi har fått ett rättssamhälle. Tack för det, kung Magnus. Det är i alla fall syftet. Men det här bygger på att du har muskler, militära och polisiära muskler till att upprätthålla ett rättssamhälle. När du hamnar i det här samhälleliga moraset efter digerdöden, då rättssamhället upplöses, när sådana som Bo Jonsson, Grip och Abraham Brodersson kan sätta sig över lagar, då kan man med fog fråga sig om någonting efterlevs. Då är det nävrätt som gäller. Men grundidén är att kungen skyddar dig. Knäktarna ska inte bara ta din skatt, de ska skydda dig också. Och just på Magnus tid så satte man i system att verkligen statuera exempel på detta. Det är så långt vi vet. Vi har ingen statistik på hur ofta folk kom undan om de gjorde något brott. Men alltså att ambitionen fanns där och åtminstone på Magnus tid efterlevdes, det vet vi. Sen när det gäller ladulås, vad det betyder. Ja, Vladislav eller Ladislaus eller Vladislaus, det har jag också sett som förklaringar till att vi har ett sånt konstigt namn. Och något som talar för det, eller egentligen det enda som talar för det, är att vi har ett exempel på en svensk kung som har haft ett sånt namn 100 år tidigare. I mitten av 1100-talet hade vi en ganska kortlivad kung som hette Burislev. Regerade under några år på 1160-talet och hans namn är lätt att förklara. Det är en försvenskning av det polska Bolesław, som var en härskare i Polen som hans familj var besläktade med. Så han hade fått namnet på det sättet. Och om vi nu har haft det på 1100-talet så kan vi ju, har folk menat, ha haft det på 1200-talet också. Magnus Ladislaus eller Magnus Vladislav. Men det tror inte jag. Om det här ska kunna ledas i någon sorts hygglig bevisning så borde vi ha hört talas om namnet på 1200-talet. Det borde ha nämnts i samband med att Magnus Birgersson, som han ju hette egentligen, regerade. Och det gör vi inte. Vi hör inte talas om namnet på 1300-talet heller, utan det dyker upp först på 1400-talet, alltså 150-170 år för sent. Dessförinnan kallas Magnus för Magnus den gamle till exempel. Utan det här med ladulås, det är från 1450-talet kan vi säga. Allmogen mig till ladulås kalla, jag fridade rika och fattiga alla och bad dem sätta knapp för lada och frukta sedan ingens skada. Det är lilla rimkrönikan. Så då hade det här namnet blivit känt. Men det är alltså långt, långt efter att kungen har levt. Och vad syftar då det här på? Ja, den vanligaste förklaringen är inte att det är en i övrigt helt okänd släkting i Polen eller Ryssland, utan att det är att han reglerade gästning. Adelns stadga cirka 1280, där regleras stormäns möjlighet att gå in och hitta på bus med bönder. Alltså bryta sig in och gästa folk, våldgästa. Sätta lås för ladan, stoppa dem från att göra det, säkra bönderna. Så gör en rättfärdig kung. Och då får man tänka att då har man ju läst Magnus lagar på tinget i över 100 år, berättat om att denna lag gav oss kung Magnus. Och att det är då han som sätter lås för ladan och skyddar bönderna. Ja, det är sånt som folk tar till sig. Det finns en annan hypotes som säger att det här är inte positivt och från början negativt värdeladdat. Att Magnus inte bara var en rättfärdig kung utan en girig kung som satte lås på bondens lada för att hålla spannmål som pant för obetalda skulder eller andra förpliktelser som bonden inte hade gjort. Det är den negativa tolkningen. Magnus hade ju fiender som snackade skit om honom också. Heliga Birgitta till exempel avskydde honom. Men vilken av de här tolkningarna som är rätt? Ja, jag tror personligen på att det är den här ständiga uppräkningen av hans lagar på tinget som fastnar.
Dick Harrison, och skicka dina egna historiefrågor till honom på historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag och vi hörs.
Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.